Sportbladets Premier League-podd samlade på en måndag istället för en tisdag på grund av orsak, som vi brukar säga. Frida Fagerlund, Kalle Karlsson är här, Patrik Syk heter jag. Vi har en nästan komplett Premier League-omgång att summera i alla fall då. Crystal Palace-Liverpool får vi till mitt stora förtret ägna oss åt vid något annat tillfälle, eller kanske inte alls i framtiden. Vi får se, det finns mycket annat att ta upp. Vilka spontana känslor har ni med er in i den här måndagen från den här Premier League-helgen? Jag skickade ut frågor här nu precis innan, så bad om frågor. Det rastade in så här 10 stycken som handlade om Manchester United och Mourinho. Så att det kommer vi förstås prata lite grann om.
Mm.
Vi hade ju också ett toppmöte i Chelsea mot Arsenal. Eller är det ett toppmöte? Ja, vi får se. Vi får se vad ni har för omdömen kring den matchen. Ska vi börja där ändå?
Ja, det tycker jag.
Sarris projekt som ångar på andra trean i rad. Hur såg det ut?
Ja, jag kollade ju igenom matchen här efter midnatt igår. Eftersom att jag missade den tyvärr live. Och slogs väl av att första kvarten, första 20 minuterna från Chelsea sida var ju troligtvis ungefär så som Sarri vill se Chelsea spela. Jag tyckte de spelade otroligt bra. Det är klart att vem är det först? Mesut Özil har något läge där han mycket väl kan göra mål på någon omställning och så. Men i övrigt så var ju Chelsea totalt överlägsna. Så att nej, jag slogs väl dels av det. Dels av att Aubameyang nog skulle ha gjort något mål där. Och Mkhitaryan hade väl också någon möjlighet. Men en bra match som jag tror att Sarri ser som ett steg framåt. Och givetvis tungt för Emery att ha två förluster nu på rad. Men å andra sidan så jag tror ändå att han får lite mer tid ändå på sig. Jag tror att alla har förstått att det inte skulle se klockrent ut från början. Och Guendouzi, han spelade upp sig från förra veckan.
Mm. Samtidigt, City hemma, Chelsea borta. Det är kanske två budgeterade förluster ändå som man kan leva med.
Ja, precis. Så det, som var inne på förra veckan, jag tror att det är ganska tacksamt för Unai Emery att få den typen av matcher nu, att det blir liksom matcher som man har råd att förlora någonstans. Man förstår att det här nybygget inte kommer vara slagkraftigt mot liksom den här typen av motstånd så här tidigt. Och sen tror jag han också får lite mandat då att börja bygga på sitt eget sätt. Man ser att ja, okej, vi kommer inte vara tillräckligt bra för att matcha de här lagen, så vi måste ju nog ge vår tränare liksom fria händer här och göra det som krävs. Jag tycker att det var, om vi börjar med Chelsea, så tycker jag att det var en positiv insats igen. Det känns superspännande med Sarri. Jag tror att spelarna trivs alldeles utmärkt under liksom den här typen av fotboll, efter att liksom fått jobba med Contes rigorösa liksom pragmatiska.
De får äta ketchup igen. De får äta ketchup igen.
Ja, precis. Bara en sån sak. Och sen att de får spela liksom offensiv fotboll. Det är den typen av fotboll som passar med Willian, med Pedro, inte minst med den Hazard. Och jag tror Morata kommer ju rimligtvis göra en bättre säsong. Det säger inte så mycket. Han var ju ganska svag förra säsongen och underpresterade, men nu när han får spela ett offensivt lag som spelar mycket på kombinationer och instick och kommer att få den typen av liksom bollar som han kommer att kunna utnyttja. Jag tror att han plus 15 mål i alla fall, tror jag, från Morata. Och sen när det gäller Arsenal, så var det väl tyvärr så att det är väl signifikativt för ett lag som är där de är i sin utvecklingsfas, att man får livlinor in i matchen, man tar dem inte, öppna mål som man bränner, och sen ringer det i andra ändan direkt efter 2-0 där. Och hade de bara gjort mål på chanserna, så hade de ju liksom mer än väl varit med i den här matchen. Nu kom de ju kapp i alla fall, men ja, sen var det väl lika signifikativt att de förlorade till slut.
Hyfsat statement också från Emery, som byter ut Xhaka i paus och sätter in Torreira. Xhaka var ju fullkomligt bedrövlig. Jag förstår inte, för att när man ser honom i landslaget så har han ju en roll där som uppenbarligen passar honom betydligt bättre än vad han har för typ av roll i Arsenal. För jag tycker att han är bättre i han är bättre där som spelare. Här tycker jag att det är väldigt sällan jag ser att han är bra i en match. Det händer liksom för sällan för att man ska kunna finnas med i startelvan omgång efter omgång på den här nivån, tycker jag. Så att jag tror att vi lär väl se Lucas Torreira och Guendouzi möjligtvis där i nästa match. Det skulle inte förvåna mig i alla fall om Xhaka blir petad ändå.
Jag tror att Torreira kommer göra sin mittfältspartner bättre oavsett vem det är som spelar bredvid honom faktiskt. Sen tycker jag att Emery gör rätt där och plockar in Iwobi, inte bara för att han gjorde mål nu, utan han behöver ju den typen av rollspelare också. De kan inte bara ha de spelarna som vill komma ner och plocka bollen och liksom slåss i samma ytor, utan jag tror det är jätteviktigt att de har, om man säger, Theo Walcott-spelaren på planen som kan göra något annat. Och jag tycker kanske inte de har riktigt någon riktigt bra rollspelare på det sättet i den här truppen. Danny Welbeck är ju en sån spelare, men inte tillräckligt bra och inte tillräckligt skadefri tillräckligt ofta. Iwobi får man hoppas då kan utvecklas nu. Nu börjar det bli dags att ta det där klivet. Nu är han inte ung talang längre, utan nu ska han etablera sig på riktigt. Det är dags att göra den där starttröjan till sin nu.
Mustafi är ju också, jag vet inte, en ganska medioker mittback. Jag tycker återigen att han agerar ganska svagt ändå i vissa lägen. Jag vet inte, jag tror jag vill säga ett helgrekiskt mittförsvar med Mavropanos.
Mavropanos och Sokratis.
Jag tror inte det hade varit helt dumt ändå.
Nej, det är lite kul med ett helgrekiskt mittbackspar också.
De kan ju kommunicera om inte annat, får man hoppas.
Ja, vad sitter med någon annan? Det är ju rena grekiska. Nej, förlåt. Chelsea som sagt, har de stärkt sina aktier efter de här två matcherna hos er?
Ja, eftersom jag tänkte nog ändå att Sarri kommer få ordning på det här. Det är jag helt övertygad om. Och med ordning menar jag inte att han kommer vinna titeln eller ens slåss om titeln in i det sista, utan att de kommer spela jäkligt bra fotboll när han får sätta sin prägel. Men jag trodde nog att det skulle ta lite längre tid innan han levererade poäng på det här sättet. Men de har ju fått två ganska tacksamma matcher nu också. Det är ju tacksamt att möta Arsenal så här tidigt in på säsongen. Och första matchen klarar de ju av väldigt enkelt. Så att nu är ju jag ett Sarri-fan, så att jag talar ju lite i liksom egen sak här, men jag tror ju väldigt hårt på honom och tycker att det är liksom super intressant att följa honom här. Jag tror att han kommer sätta ett väldigt sevärt spel på plats inom två månader, och då kommer fansen vara nöjda. Sen tror jag inte att det leder till någon stor titel den här säsongen, men jag tror att de kommer vara väldigt tillfreds med den fotbollen de får se.
En av sakerna som man dock nog inte är speciellt nöjd med är ju trots allt försvarsspelet, för att man får ju komma ihåg att Arsenal kommer ju till en hel del chanser, till och med då när de är satta under sånt enormt tryck där precis i början. Så där behöver han ju styra upp lite grann. Och ska bara lägga till också att det känns som att Andreas Christensen tyvärr hamnar lite i frysboxen nu, på något sätt, att han faktiskt satsar på David Luiz och Rydiger. Det är ju tråkigt för honom, för att han visade ju oerhört fina tendenser i förra säsongen.
I alla fall på hösten där. Jag tyckte han tappade på våren sen, Christensen. Men som väntat då, Luiz har alla möjligheter att få ett lyft nu under Sarri, för att nu kommer ju han få spela den fotbollen som passar honom. Och jag håller med dem med försvarsspel, och det är väl Sarris svaghet då, att defensivt så finns det väl en del brister. Han sa ju själv att de gjorde en jättebra match i 75 minuter och sen var det 15 där de var hemska, och det kommer de såklart inte ha råd med framöver.
Nej, men inte annat kan man ju ha med en WBs för komisk effekt. Det är ju också värt något, tänker jag.
Vadå, är han rolig? Eller vadå?
David Luiz, ja.
Är
ja, det är. Ja. Alltså, utanför plan eller på plan?
Nej, överhuvudtaget.
Ja, det är överhuvudtaget.
Det är inte kul att ha med David Luiz på plan. Man vet aldrig riktigt vad som händer.
Det kan... menar så. Ja.
Men däremot behövs ju hans uppspelsfot. Alltså, det såg man ju flera gånger när han liksom bara kör de här smörpassningarna som liksom bryter mönstret. Man förstår ju varför Sarri föredrar honom. Absolut. Och varför Conte inte gjorde det.
Och varför han en gång i världen var typ världens dyraste mittback.
Ja, det kan han ha varit.
När han såldes från Chelsea första gången.
Ja, kan han ha varit.
Eller första PSG, gången. Då. När han såldes till PSG, precis. Ja. I en annan del av London, nämligen på Wembley då, så spelades Tottenham-Fulham det andra London-derbyt den där lördagen.
Förbannelsen är bruten.
Ja, Harry Kane har gjort mål i augusti. Det var väl inte så oväntat ändå att det skulle hända.
Ja, det var det väl. Eftersom han inte hade gjort mål på 1000 minuter så var det högst oväntat. Noterade att Pochettino nu tog tillfället i akt och gick över på en trebackslinje. Vi pratade väl om det i förra veckans podd. Vi var inne på det där att han skulle vara flexibel, och jag tror att han kommer fortsätta vara det. Lite utifrån vilka han har tillgänglig såklart, men också utifrån motstånd och lite vad de själva vill göra. Men den där trion där bak med Alde Firel, Sanchez, Vertonghen, den känns väldigt stabil. Nu fick de in Trippier som inte startade premiären. Ja, det kommer ju vara ett lyft såklart jämfört med Aurier. Aurier gjorde en assist där i premiärmatchen, och då kanske man fick förnyat hopp. Men man vet ju aldrig vad man får av honom. Trippier vet man alltid vad man får. Och så får man en fot som kan skriva dit frisparkar och som slår helt magnifika inlägg. Så det är ju en sån här matchvinnande fot som Tottenham kommer att ha enorm nytta av. Sen har han ju dessutom ett starkt VM i ryggen, så det känns som att han går in i säsongen på en ny platå nu.
Ja, det känns som att han har lyft sitt spel faktiskt.
Ja,
så är det starkt av det här VM:et. Det här var kanske hela mästerskapets bästa högerback.
Ja, han går in i ligan nu som en av de bästa högerbackarna i Premier League. Med den statusen, och det är klart att det ger en trygghet för Tottenham också. Nu drog de in Eriksson i den sittande rollen, och Lucas Moura, han gör väldigt mycket poäng, alltså det får man säga. Alltså, han var ju en värvning som kändes som en sån här, ja, det blir en rotationsspelare där framme. De har ju den där trion, är svår att peta på. Men han är ju, jag vet inte exakt siffrorna han har gjort, men det är nästan ett poäng i snitt per match i Tottenham senaste 8-9 framträdanden han har gjort. Och han ger ju en sån där direkt känsla liksom. Det är fart, det är gå utsida, det är liksom jäkla speed i omställningar. Uppenbarligen så ger han ju en ny dimension till Tottenham. För just fart hade de ju kanske inte i den offensiva linjen.
Spännande med Christian Eriksens fot lite längre ner i banan också som spelregissör. Han,
jo tack.
Han har helt okej känsla i den där dojan. Kan placera den bollen och speluppfattning som få. Det är en spelare man ser fram emot att titta på den här säsongen också. Fortsätter ju ryktas som en Spanienflytt för hans del. Pochettino är väl lite irriterad över situationen. Jag tror inte det är någonting som kommer hända, men jag tror att de irriteras lite grann på att eftersom transferfönstret ser ut som det gör, att spekulationerna kommer. Ja, det är ju Real Madrid då som ska förstärka på något sätt under den här sista veckan i det spanska fönstret. Christian Eriksen nämns. Fulham trodde vi mycket på inför.
Nej.
Gick på... Nej, det gjorde vi kanske inte. Du gjorde
nej,
inte.
Nej, alltså det... Nej.
Sa du inte 6-7 på dem också?
Nej, det sa jag inte 6-7. Jag har dem ganska... Jag har dem ganska långt ner i tabellen. Jag ska kolla sen exakt.
Jag tror att jag tippar dem typ 10.
Jag hade dem på över halva.
Efter men, de investeringarna de har gjort... Men har inte kommit igång med det projektet riktigt än så länge. Nu var det en tuff match nu då förstås mot Tottenham på Wembley. Vi får se då också för Tottenhams del hur länge de blir kvar på Wembley nu. Det är väl inte helt klart när de får flytta in på sitt nya White Hart Lane.
Det verkar som att det till och med kan bli, vad var det, 2019?
Ja, precis. Ja, det är väldigt oklart. Än så länge, och dessutom så är det väl en NFL-match som ska spelas på Wembley samma dag som Tottenham ska ta emot Manchester City, jag inte minns helt fel, där de faktiskt inte har någon arena bokad till än så länge. De vet inte vart de ska vara, för de kan rimligtvis inte spela både amerikansk fotboll och riktig fotboll på samma dag på samma arena.
Kan väl ingå något samarbete.
Kanske få göra en sån spansk deal då. De får flyga över till USA och spela en match där. ta tillfället i akt här nu när det inte finns någon arena.
Nu får du kamma till dig. Sitter du här och föreslår en sån kontroversiell
det är bara omfamna framtiden, Kalle.
Nej, det kommer jag inte göra.
Nej, det vore inget bra om den utvecklingen.
Men om vi går tillbaka till Fulham där, så kan jag i alla fall notera där. De hade ju 25 passningar inom laget innan de gjorde sitt mål. Det är ju ändå lite häftigt att en nykomling kommer upp och rullar boll på det sättet. Så nej, jag skriver inte av dem så här tidigt, utan vi får se vad det utvecklas till. Jag tycker de har en riktigt skicklig manager. Så
att det är väl mer att man har sett ganska många exempel nu på där man öppnar plånboken och så värvar man in alltså många bra namn, och så tar det lite tid att sätta det. Vi såg ju Everton göra det förra säsongen. Så att det lär väl ta lite tid. Jag tror absolut inte att de är i farozonen att åka ur på något sätt. Men jag är inte förvånad av att man står på noll poäng efter två omgångar.
Era intryck av Ryan Sessegnon den här början? Det är klart att det är en skillnad att kliva upp till Premier League, men han har precis fyllt 18. Och det är ett annat tempo, det är bättre motståndare och så vidare. Har han briljerat så här långt som ni har sett?
Jag har inte hunnit se den här matchen mer än första 25 minuterna. Jag hade egen match i lördag, så jag har inte hunnit. Det är ju podd på måndagen idag, så jag har inte hunnit kolla så mycket. Så jag får återkomma i ämnet. Men av det jag såg så hade han inte varit med så mycket i matchen.
Nej, jag har också noterat att han inte riktigt har fått en flygande start den här säsongen. Men fasen, han är som sagt 18 år gammal och det kommer. Vi rör oss vidare till Everton, som tog sin andra raka seger då. Den här gången hemma mot Southampton, som har en del frågetecken att räta ut den här hösten, kan man säga. Men en Richarlison som gör mål igen. Vilken succé han gör, Frida.
Eller hur? Men det förutspådde vi ju.
Ja, det visste vi. Det visste vi ju.
Nej, men det känns som att han trivs oerhört bra i Everton, och han får liksom allt rampljus på sig, och jag tror det är precis så man ska använda honom. Så att nej, får ju säga att det är ju ganska bra ändå, ganska bra facit med, vad blir det, 3 mål på 2 matcher. Det får väl ses som godkänt de 2 första omgångarna, men jag tror att han trivs väldigt bra också med Schenk Tusen. Jag tror att han gör mycket för honom i hans sätt att spela på, så att flygande start för Everton då, får man säga, med 4 poäng på 2 matcher. De skulle ju tagit en 3.
Ja, just det. Det var ju faktiskt kryss. Jag i min hjärna hade redan räknat in den 3:an.
Ja, men det var ju nära faktiskt. Det var ju Jagielka som grusade.
Exakt.
Så. Men jag noterade där, Richarlison, han var ju även i blickfånget för Mark Hughes efter matchen där. Han var ju mäkta irriterad över Richarlisons återkommande filmningar. Och konstaterade att sådär spelade inte jag på min tid. Och det gjorde han
det med Mark Hughes. Tungt.
Det gjorde han visserligen inte. Nej, det har hänt lite sen dess.
Det har hänt lite grann sen dess. Sen tror jag att någon kunde bortse från det faktumet att Richarlison var oerhört bra i den här matchen. Och att Everton har blivit redan nu lite Richarlison-beroende. Mm.
Men det är nog en jäkel att möta på planen. Alltså. Det känns som att han är lynnig till humöret, och han håller på med lite sådana här fulknep. Och han liksom, man ser att han ofta säger någonting till spelarna och tänker man, det är nog inga trevliga grejer han säger där. Så på så vis så är han säkert extremt otrevlig att möta. Sen kanske han, jag tror vi kommer få se en eller annan varning att han drar på sig det under säsongen. Det känns så.
Yep. Också i lördags då, Wolves gick på pumpen. Hypade Wolves mot ett Leicester som efter premiärförlusten där då mot Manchester United ändå ser det ut som de kommer kunna göra någonting i år. Vi kanske inte pratar topp 6, men de kommer ju hota Everton om 7:e platsen eventuellt. Madison med mål då till slut efter ett par fina insatser i Leicester-tröjan. Jag tycker det ser spännande ut det här laget, trots att man har tappat Mahrez och
Ja, absolut. Och vi pratade väl lite om Madison också efter United. Där han var väldigt, väldigt bra och var med, inblandad i mycket framåt. Och det är väl säkert jätteskönt för honom att få in ett mål nu. Känns som att det kan rinna på ganska, ganska bra. Jag tror inte att, med tanke på vilken... Visst, alltså Leicester förlorar i första omgången mot Manchester United, men det känns ju ganska okej ändå, på Old Trafford och sådär. Jag tror att de kommer vara ett stabilt mittenlag, och jag tvivlar inte en sekund på att Claude Puel är en kompetent tränare. Jag tror att han får ihop det här, precis som han fick förra säsongen också.
Ja. Det känns som ett av de där få lagen som faktiskt känns stabila, som man är helt säker på. Det kommer ju vara som vanligt liksom 8 lag inblandade i bottenstriden med 2 månader kvar. Men det känns, man är rätt säker på att Leicester inte kommer vara ett av dem.
Ja, du är med i sån nyckeln till det, tycker jag. Just det, med att tappa Mahrez, det kommer ju finnas ett kreativt tomrum där.
Mm.
Och han visade ju Paul Trafford att han kan fylla det, men det måste ju också bli mynna ut i poäng. Och därför är det jätteviktigt att han får öppna kontot nu och göra det där målet. Noterar också att Amartey var ju förpassad i bänken nu.
Ja, det var ju inte så konstigt efter hans.
Han var ju faktiskt riktigt svag mot Manchester United. Och Pereira tillbaka på högerback där, det är ju en klar förstärkning för Leicester.
Mm.
Så nej, de stabilt lag. Och jag menar, Maguire, Johnny Evans, det är väl ett backpar som Mourinho gladeligen hade tagit i Manchester United framför det han har idag.
Ska vi använda det som segway då? Över till matchen igår och ett mittbackspar som har fått mycket skäll idag. Det är som vi hyllade ändå förra veckan, Bailly och Lindelöf, som gjorde en bra premiär. Men igår så såg det vilse ut.
Ja, så det, segt och... det var snällt sagt. Jag tycker att Bailly var ju den stora syndaren i min bok. För det var han som började... falla ur ramen, och då kändes det som han drog med sig Lindelöf ner i det fallet. Bailly som har så mycket liksom bra egenskaper, att han kan sjunka så djupt som han gjorde igår, det är ju varningsklockor verkligen, för då kan man inte vara någon försvarschef. Det är ju helt uteslutet. Om man gör ett misstag så går man rakt ner i källaren och sen liksom faller man ihop som han gjorde. Han har ju brister i positionsspelet och sådär, och det har ju att göra med att han väldigt sent fick sin skolning. Han värvades till Villarreal och de fick börja i princip på noll när han var 18 år med att lära han vad en offside-linje var liksom. Men jag tycker att utifrån det så har han ju faktiskt anammat försvarsspelets grunder på ett väldigt bra sätt och på väldigt kort tid, och blivit en väldigt bra försvarare. Men när han har sina dippar, då ser man ju alla de här bristerna i beslutsfattande. Och ja, det var ju det var smärtsamt att se Lindelöf, som vi ändå hoppas ska liksom ta det där steget nu, så tidigt på säsongen göra en sån insats också. För då blir det den där kritiken som brittiska tidningar älskar att liksom veva om igen. Har de hittat en hackkyckling, då är det ju liksom, ja, då är det om igen.
Det är framförallt han som får skiten.
Ja, det
nu
blir ju så
idag också.
Jag tycker Bailly ska ha den stora smockan här. Sen var ju, alltså försvarsspelet var ju en sak, men alltså Manchester Uniteds anfallsspel, det var ju under all kritik i den här matchen. Det var ja, de hade ju ett läge där tidigt i matchen när de pressade till, vann bollen högt och Lukaku
fattade fel beslut där, tycker jag. Han ska ju dra den i bortre stolpen.
Ja, han ska göra mål. Sen hur han gör, det spelar inte så stor roll. Det är som någon tänkare sa någon gång borta i England, att börjar man fundera på vad man ska göra, lägg in bollen i nät och sen kan vi diskutera alternativen sen. Alltså deras anfallsspel var ju helt och hållet osammanhängande. Det var ju bara 10 olika delar som spelade var för en för sig, och de stod och slog crossbollar. Det fanns absolut ingen synkronisering i vad som skulle hända sen, och ja, det tyvärr landar man i återigen att det är en för simpel anfallsidé som det här laget byggs på, och då landar vi tillbaka på managern som jag flera gånger har slagit fast inte är rätt man att leda Manchester United. Jag står fast vid det, kommer stå fast vid det tills den dagen han inte längre gör det.
Måste kännas extra tungt för Mourinho också, just med att Bagi underpresterar så pass, med tanke på att han har ju varit ett av få glädjeämnen ändå, en spelare som alltid har varit stabil, så som man har sett det. Det har alltid handlat om vem ska spela bredvid Bagi och inte att han på något sätt ska petas eller sådär. Men jag håller med, och jag tror säkert att allt det här med Pogba och ryktena om att han vill lämna och det lilla ordkriget som ändå har blossat upp där, och Mourinho som, vad var det han sa ens, att jag har minsann inte bötfällt någon i United förutom Martial under mina år, just för att Pogba hade sagt i sin tur att han inte ville uttala sig kring hela saken, ja, för att han var rädd för att bli bötfälld. Och jag menar, det tyder ju någonstans på att det är någonting som ska vara.
Ja, det så är det.
Och det är väl klart att det påverkar insatserna på planen.
Absolut.
Alltså spelarna blir mindre benägna att, mindre motiverade.
Återigen, det är människor vi har att göra med, och trivs man inte på sin arbetsplats, då tror jag det är ganska många som känner igen att det kan vara någon arbetskamrat som kommer in en måndag och egentligen vill vara någon annanstans än på sitt arbete. Och det är samma sak här, alltså skruvar du ner några procent i glädje eller motivation, ja, då kommer det synas, och det är det som syns. Och det är därför jag menar på att situationen är ohållbar. Hade det däremot varit så att man förlorar mot Brighton, som gör en väldigt bra match, bra matchplan, gör saker rätt, och sen har man en tränare som spelarna står helt och hållet bakom, man tror på idén, man tror på den fotboll man presterar, man ser förbättringspotential, då är det en helt annan sak. Men jag ser ingenting av det i dagens Manchester United, utan de har stått i princip still under José Mourinho. Han hade ju ett ganska tacksamt uppdrag, tycker jag. Han tog över efter Louis van Gaal, och det var ju en enorm lättnad från hela supporterskaran när van Gaal försvann. Och så kommer Mourinho in och det börjar bra och han får värva stora spelare. Och jag menar, det här mittbacksparet, han kan inte skylla på någonting, för det är han själv som har värvat båda två. Annars brukar han ju framhålla det som liksom, det är ju det han alltid framhåller, att ja, men det är inte mina spelare. Mm. Och han har aldrig någonsin tänkt tanken på att ja, men det, andra tränare, Guardiola, Sarri, så vidare, Conte, utvecklar ju sina spelare. Klopp, inte minst. Men Mourinho, det är som att lösningen till allt är att han ska få värva nya spelare. Det är alltid lösningen. Och nu är det ju hans spelare, många av de här. Och de presterar i alla fall inte. Och han har ett offensivt lag på banan med Mata, med Fred, med Pogba, med Pereira i den defensiva rollen. Det är ju inte ens Mourinho-aktigt att ha en sån spelare där. Han var ju inte alls bra i den här matchen. Han var jättefin i premiären, men han var ju inte alls bra nu, och defensivt väldigt sårbar. Alltså det är som att han har ju helt förlorat kompassen. Han går ju emot sina egna principer att spela Pereira nu i den defensiva rollen, men han får i alla fall inte utväxling av det offensivt. Alltså det är som att nu har inte laget någon offensiv, de har inte någon defensiv stadga som de alltid haft ändå under Mourinho tidigare. De har ingenting kvar. Och då har de ändå ett lag där man känner att spelare för spelare, det är en riktigt bra trupp. Så jag tror helt enkelt att det har kommit till den punkten att han drar inte jämnt med, det är för många spelare han inte drar jämnt med. Det smittar av sig i omklädningsrummet, på stämningen, på träningsplanen, i allt. Och det påverkar också prestationerna. Och då är det väldigt svårt att vända den skutan.
Det är också väldigt omorinjoskt, om det hittar jag på ett ord. Just det här mittbacksparet. Jag menar, det är två stycken spelare som tillsammans inte ens har 150 seniorlagsmatcher i sina karriärer. De här är ju verkligen, alltså de är ju så tidigt i sina karriärer, och för att vara mittbackar och två stycken så orutinerade spelare som det faktiskt är tillsammans. Det är ju väldigt olikt Mourinho. Nu är han ju liksom decimerad, och han är ju liksom intvingad i den här situationen. Men om det är någon som har uppskattat rutinerade försvarsspelare och rutinerade spelare med försvarstänk, så är det ju Mourinho. Och så har framför då en Andreas Pereira som är, hur många seniormatcher har han gjort i sin karriär? Är det 20 ens liksom?
Ja, max. Ja, eller ja, det har han gjort, med utlåningar. Men i Premier League har han ju inte gjort fler än 20 knappast. Jag håller med dig, och det är också intressant tycker jag, med om man tittar på karaktären hos de här försvararna. Erik Bailly är ju jättebra i en hög backlinje. Lindelöf är ju också bra i en hög backlinje. Men det är ju inte det försvarsspelet Manchester United använder nu. Där tyckte jag man såg, och det kommer jag ihåg att jag noterade då, under första hösten med Mourinho så tyckte jag att han hade ändå bytt lite, liksom tummat lite på sin liksom defensiva prägel, för då spelar de väldigt offensivt. Då fick de ju inte resultaten med sig, men i de matcherna så tyckte jag att de vann tillbaka bollen högt den hösten. De spelade väldigt bra fotboll, de var offensiva, skapade mycket chanser men gjorde oftast inte mål på de chanserna. De hade liksom ingen killerinstinkt då, och det var det som var mer problemet. Men nu tycker jag mer att de har ingen offensiv viktning. Det är liksom det som ska ske i anfallsspelet, det är mer sådär på individuell briljans. Det finns inget som vilar på några liksom inövade mönster eller några liksom tydliga principer. Och det tycker jag också är ett problem, att den backlinje som har nu, och de ska stå lågt och försvara sin egen box, men det är ju inte Lindelöfs styrka. Det är inte ens Bajis styrka. Han har ju muskler och så, men positionsspelet innebär ju att han kommer komma fel här och där, vilket syntes igår.
Jag håller fast vid mitt Zidane tips. Mm-hmm. Att han kliver in och räddar upp det här så småningom. Jag tror att Mourinho, jag tror att han ryker. Det har ju redan börjat knaka i fogarna. Och Tom Woodward har väl insett också att de har inte riktigt samma syn på hur, vilken väg United ska gå också.
Men det är väl det som just har blottlagts nu för Woodward själv. För tidigare tror jag att ändå att han tog in Mourinho med som PR-kontring på Manchester City. Jag tror inte att... Även om Sir Alex gick helt fel med David Moyes rekryteringen, för det var ju liksom Sir Alex rekrytering, det vet vi ju. Det har ju de själva slagit fast. Så tror jag ändå att han måste ju ändå ha lyssnat på vad Bobby Charlton och Sir Alex Ferguson säger i det där styrelserummet, liksom i korridorerna där. Och ingen av dem har ju varit någon Mourinho-anhängare. Ferguson och Mourinho har ju liksom målats upp som vänner och sådär, och det är de ju, men jag menar, Ferguson hade ju inte åkt och käka middag med Guardiola för att försöka övertyga honom om han var helt inställd på att plocka in sin vän Mourinho. Utan han har ju velat ha en annan typ av tränare i Manchester United, för han vet ju vad den klubben står för. Och när de plockar in Mourinho då som ren PR-kontring, jag vet inte hur mycket fotboll Woodward kan. Han kan uppenbarligen affärer, det är ingen tvekan om det. Men han måste någonstans ändå vara tillräckligt kompetent för att idag känna att nej, det här är nog inte rätt. Så då är ju bara frågan, hur gör han den här exiten? Mm. Det är ju bara frågan, när, var och hur gör han den?
Det känns ju ganska uppenbart också, just det. Avsaknaden av nyförvärv i sommar gav ju på något sätt en ledtråd till att det var en Ed Woodward som inte ville låta Mourinho bygga vidare på det här, för att då står de med ännu fler spelare köpta av en sån här. Tar man in en ny manager som ska köpa nya spelare, då står man med nyinköpta spelare som kanske inte passar. Fred, det var ett kap, det var en bra spelare med utvecklingspotential. Men sen är ju känslan att man har väntat in nästa projekt.
Jag tror det är ett stressmoment också för United att se vilka steg som Del City har tagit på de senaste åren sen Guardiola kom in, men även Liverpool, alltså vad Klopp har gjort där. Det har liksom blivit alltså en ny dimension nästan som de har kommit in i, och sen så har vi Chelsea nu med Sarri som håller på och också tar ännu ett kliv. Mm. Jag tror att det blir ett oerhört stressmoment för United när de känner att De vet knappt vad deras DNA är längre. Nej, de vet inte vilken väg de är på. De har liksom inte jobbat långsiktigt, varken med värvningar eller i tanken på hur de ska spela. Jag tror att det är det som börjar komma i fatt nu, att de känner att shit, vi måste också ha en tydlig strategi kring hur vi ska gå vidare här.
Och det är ju det här att de söker fortfarande efter sin identitet sen Sir Alex lämnade Manchester United, så har de inte riktigt lyckats hitta en ny identitet. Och jag menar, det är de största skorna någonsin att fylla. Och det är ju en extremt svår uppgift att liksom försöka hitta tillbaks till en. Vi får ju se nu med Arsenal, för nu har de en liknande uppgift framför sig här, som Unai Emery ska liksom bygga en ny identitet kring Arsenal, kring någonting som var så oerhört, det sitter i väggarna överallt. Så det känns som att United behöver någon som kan bygga det här på riktigt igen, inte någon som släcker en ny brand.
Nej, så är det ju. Och sen är det ju så här, saker förändras och det som funkade för 10 år sedan funkar inte idag och så vidare. Jag tror att hade Sir Alex gått för 10 år som att plocka in Mourinho då, då hade det varit helt rätt. Alltså en stor auktoritet, hans aura som liksom den största stjärnan i hela klubben, det vill han ju vara. Och var väl för 10 år sedan också i oavsett vilken klubb han var i. Men idag räcker inte riktigt hans filosofi. Fotbollen har utvecklats så mycket. Han har en så defensiv prägel. Så idag är han ju inte en storklubbstränare. Han är ju en tränare som ska ha Huddersfield eller liksom, nu drar jag det till extremen såklart, men det jag menar är, han ska ju ha ett lag som ska spela defensiv fotboll för att stänga matcher och ta poäng den, på det sättet. Han är ju inte en tränare som ska träna topplaget för att vinna ligan, vara spelförande och gå ut i Europa och spela skjortan av lag. Och jag landar i att det är det som är liksom essensen i det hela. Sen finns det andra saker som är djupt problematiska nu i hans man-management och hans relation till spelare och även till klubbledning, som gör att hela situationen blir, ja, det kan bara sluta på ett sätt. Och frågan är när ni gör det. Sen gjorde ju Ed Woodward ett helt ofattbart misstag förra vintern. Han borde ha läst situationen mycket bättre då. Att han förlängde det kontraktet i det läget, det var för mig helt ofattbart. Visst, det rådde ju lite harmoni i klubben förra hösten, vid den här tiden förra året, när de vann stort och Lukaku gjorde massa mål och offensiven var ju inte så där bländande, men de gjorde mål och de, framförallt sent i matchen avgjorde de och öste på från 1-0 blev 4-0 ganska enkelt, och det såg bra ut på pappret. Men att han sen framme vid vintern, när de var så långt efter Manchester City som hade visat upp en liksom en bländande fotboll från en annan planet, samtidigt som Manchester United spelade jättetråkigt, att han då förlängde det kontraktet, det var ju ett fatalt misstag. Tänk om Manchester United då istället hade haft sinnesnärvaro och känna att ja, okej, okay, Mourinho har stagat upp det här lite grann efter Van Gaal, liksom sessionen. Vi är tillbaka i Champions League nu, det var ändå ett steg i rätt riktning. Men nu måste vi titta över efter vad är liksom nästa steg för den här klubben. De skulle såklart ha plockat in Mauricio Sarri.
Men det kändes lite som att den förlängningen var väl en markering då när media började skriva så mycket om att Mourinho fortfarande bodde på hotell och det var mycket skriverier kring honom just då, trots att de hade, alltså rent resultatmässigt såg det rätt bra ut, men att det var hela den här grejen med det spelmässiga, att media började surra om att han var på väg bort. Så det kändes ju mer som att den här förlängningen kom oerhört alltså med oerhört bra timing kring just det här, att man liksom ville visa att nej, men vi tror på Mourinho.
En del i PR.
Sen ska man ju säga där, man vet ju inte hur dyrt det är att ta sig ur det där kontraktet, för många tror ju att man betalar ut liksom alla de där återstående åren, men det är inte så det funkar. Det standard brukar vara 6 månader slön, även om tidningarna skriver det där att nu kostar det 400 miljoner att köpa ut den här.
Det är väl bara Pardew som skriver in den typen av klausul.
Ja, just det. Han har ju 7-årskontrakt där i Newcastle. Det
kostade ju oerhört mycket.
På tal om icke-motiverade kontrakt och förlängningar, den var ju oerhört märklig, den grejen.
Pardews 7 år har ju sårat Fredrik Jönsson på ett sätt som gör att han aldrig blir sig lik igen.
Nej, han är härdad av Pardew-åren.
Vi har fått en massa frågor kring Manchester United och kring Mourinho. Jag har fått en från Alexander Seder. Om Mourinho nu får lämna United efter denna svaga inledning, minst sagt, hur ser då framtiden ut för honom? Finns det någon toppklubb som vill anställa honom?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det blir liksom det naturliga nu att gå till vännen Jorge Mendes och ta över Wolverhampton. Och det vore ju faktiskt spännande att se honom någon gång i en klubb som inte är en toppklubb. Han har ju bara gått till de lagen som har mest pengar och som slåss i toppen och där han får värva fritt. Wolves finns det stort transferbudget, men det är ju knappast ett lag på övre halvan än så länge, så att, det vore spännande tycker jag att se.
Andreas Juliusson är inne på din linje här, Frida. Tror ni att Zidane, till skillnad från Mourinho, skulle vara en United-kompatibel tränare, och vilken chans ger ni honom, ger ni att han tar över rodret på Old Trafford innan säsongen är slut?
Jag skulle väl säga att Zidane, jag tror att det som är så bra med honom är att, och det var säkert oerhört lyckosamt för honom i Real, att alla spelare har oerhört stor respekt för honom som person och för det han har åstadkommit under sin karriär. Och jag tror att det hjälpte honom att få bukt med de här divorna i Real Madrid, som det trots allt är. Sen vet jag inte riktigt vad... Han hade ju haft ett helt annat spelarmaterial att arbeta med. Det hade ju definitivt inte varit de här superstjärnorna som ändå fanns i Real Madrid på i stort sett varenda position. Så han hade ju lite grann fått börja om från början ändå. Det hade nog kommit in ett gäng nya spelare. Det skulle jag tro.
Jag tror att han hade varit väldigt bra man manager. Det hade varit nyckeln för honom att ta in riktigt bra backroom stuff. Alltså att en sportchef hade kunnat se också vad behöver vi för kompetenser runt omkring här. Jag tror inte det hade funkat med att bara liksom ha någon lallare som first leading coach, utan någon riktigt skarp tränare på träningsplanen. Zidane får vara ansiktet utåt. Den som liksom ska styra skutan, men någon som gör jobbet i det dagliga tillsammans med honom, eller tar den stora bördan där.
Ja, vi lämnar Manchester United för den här gången då. Vi får se vad som händer där framöver. Visst är det en intressant match nästa
måndag, va? Måndag mot Tottenham.
Ja, det blir spännande det också.
Det blir det sannolikt.
Pochettino känns ju som Harry Kane som är igång nu också. Pochettino är ju en lurig jävel. Han kommer ha en alldeles speciell matchplan till den här. Han brukar vara bra på att hitta svagheterna hos motståndarna och
ja, men så just det där, det är ju ett totalt oharmoniskt Manchester United som möter ett helt och hållet harmoniskt Tottenham. Visst, de har inte värvat en spelare i sommar, vilket är unikt. Men det finns inte en spelare i det där omklädningsrummet som inte gillar sin tränare.
Nej. Och så vill de veta exakt vad de ska göra.
Alla står bakom honom, det är 110%. Och där är en stor skillnad.
Det är det. Manchester City fick ett tungt avbräck i förra veckan när det meddelades att Kevin De Bruyne skulle missa de närmaste 3 månaderna med en då ganska allvarlig knäskada. Hur mycket påverkades de av det hemma mot Huddersfield igår?
Ganska tacksamt att möta Huddersfield också, givetvis, på ett sätt. Det är ju ett av de svagare lagen i serien. Det har vi ju slagit fast.
Men?
Nej, men jag tror väl någonstans att De Bruyne, alltså tur i oturen för Citys del och för hans del, är ju att den här skadan kommer så pass tidigt ändå på säsongen. Dels har de ett ganska, eller ganska, de har ett oerhört tacksamt spelschema de kommande veckorna. Men också det här att, nej, men nu får han kanske chansen ändå att vila upp sig lite grann inför vad som komma skall, för att det är ju framåt vårkanten när man har gått långt i Champions League och möjligtvis då en toppstrid, om de nu inte har avgjort ligan redan, som ska avgöras. Det är ju då han behövs som mest. Och med tanke på vilka spelare de har slänga in istället, så känns det inte som att de påverkas märkbart ändå. Aguero fortsätter ju att göra mål. Han kommer väl vila nästa match nu. Sen kommer han väl in i nästkommande match igen och så gör han 3 mål till. Så landar han väl runt 30 mål efter säsongen. Det är så det brukar se ut.
Han gör ju 1 mål i snitt. Ungefär, han ligger väl där på 1,1 ungefär per match han har spelat i Manchester City.
Det känslan man har är ju att han gör 1 på 1 i alla fall.
Ja.
Ja, De Bruyne saknades ju inte så mycket. David Silva var ju på spelhumör. Och när han är på spelhumör, då är ju ofta City bra. Och nu var ju han på spelhumör samtidigt som det fanns en hel drös andra spelare som också var det. Men det visar ju än en gång att han kommer ge ytterligare liksom någon slags dimension till det här redan kompletta
laget. Han sitter backspel alltså.
Ja, och nu fick han ju inte assist på alla de där målen, för det var lite studs här och där. Ja. Men han var inblandad i var de två av de tre första. Och, nu tyckte jag också det var spännande att se Guardiolas flexibilitet här. Han spelar två forwards från start. Han ligger liksom alltid i framkant med liksom, du kan inte läsa honom riktigt som motståndare. Vad ska han göra till den här matchen? Okej, vi ska möta det här. Nej, då kommer han upp med något annat. Det känns hela tiden, det som Vincent Kompany var inne och pratade om, som vi vidrörde det förra veckan, just det där att de har känslan, spelarna i City, att vi alltid är övertag på våra motståndare. Och det han menar på det, han sa inte det, men det var ju just det där, för att de får ju verktygen av sin tränare att hela tiden vara liksom i framkant och alltid ha någon lösning på alla sorters problem som motståndarna slänger på dem. Och ja, det var ju fenomenalt. Var de 32 avslut i den här matchen. Det är alltså ett avslut var tredje minut. Nu vet jag inte hur många avslut Manchester United hade, för de skickade iväg några bollar som landade på familjeläktaren där. Men 32 avslut. Även om Huddersfield är dåliga, så behöver man vara rätt bra för att komma till 32 avslut i en fotbollsmatch.
Det känns
14 on target.
Ja, det är också en väldigt, väldigt hög siffra.
Det känns ju lite som att även om David Silva, han var ju absolut inte dålig förra säsongen. Han var ju borta periodvis, alltså på grund av sin sons för tidiga födsel och sådär. Det känns nästan som att de har fått en ny spelare nu, som är ännu fräschare rent sinnesmässigt. Jag tror att det var säkert oerhört tufft för honom under våren och vintern. Just att ha det där i bakhuvudet att man hade de privata problemen. Så nu när det verkar ha gått bra med sonen och sådär, så tror jag säkert att han också kan komma igång ordentligt. Annars så är väl kanske det mest ögonbrynshöjande, som vi redan vet i och för sig, men att Ederson noteras som
för en assist, ja.
Ja.
En skaplig macka. Han slår där.
Det får man säga.
Han har bra fötter.
Ja, fast det roliga är ju där, alltså bra fötter, det är ju sån fruktansvärd underdrift. För att han har unika fötter. Och jag hamnade i någon slags diskussion där på Twitter med någon som hävdade att det inte är revolutionerande hans spel med fötterna. Och det är ju inte revolutionerande att ha en målvakt som har bra fötter. Men det som han har gjort som är nytt, det är ju just att insparkarna blir revolutionerande, för att han har så otroligt tillslag på dem där. För det som andra målvakter gör, de kan skjuta den långt, men det blir sån höjd på den bollen. Det blir så mycket snö på den. Så hade någon annan målvakt slagit den där bollen, då kommer den segla så mycket. Så när Schindler har Agüero i ryggen, så kommer den segla så mycket i luften att det blir en luftduell där. Och då kommer han ta den. Men han har ju så tryck på den där bollen, så att de hinner ju inte dit försvararen innan den studsar. Och det är ju det som är det revolutionerande, att han slår ju in sparkarna på det sättet, så att det är så låg bollbana på det, så det blir ett anfallsvapen. För att den hinner ta första studsen, och då blir det en mot en situation, en anfallare mot en försvarare. Och då är det ju livsfarligt. Och det, jag menar, det finns ju...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det finns ju inget sätt att stoppa dem på. Om de motståndarna känner att det enda sättet när City får in spark är att kliva fram, så de inte får snurra igång den här passningskarusellen, ja, men då skickar han in den bakom istället, så får de målchans av det. Och det är där jag menar med att det finns alltid någon slags lösning i det här Manchester City, och det är häftigt att se.
De behöver ju ingen Xabi Alonso längst ner i mittfältet som ska stå och droppa ner och fördela den här bollen. De har ju Ederson istället.
Ja, men jag tycker det är häftigt att se hur just det målvaktsspelet har gått framåt de senaste säsongerna. Men det blir ju lite så också när det kommer fram den här typen av målvakter som, ja, men sätter press på övriga, att de också måste se till att utvecklas lite grann. Just det här med att slår du en inspark, Då slår du den med en tanke om vart den ska landa och vad den bollen ska leda till. Det är inte bara det att du, du drar på allt vad du kan utan eftertanke. Jag tycker det är verkligen häftigt att se att målvakterna har fått mer respekt över lag. Att de är liksom en del av utespelet på ett helt annat sätt än vad det såg ut tidigare.
Kepa, Chelseas nya målvakt, en målvakt med fina fötter. Alisson, mycket spel med fötterna. Ederson förstås, som vi har pratat om. Kasper Schmeichel har jobbat mycket med sina fötter. Pickford känt för sina fötter. Det blir upptydligt vad den här
Vad trenden går någonstans.
Ja, jag höll på att säga nästa generation, så är det ett par av dem, typ Kasper Schmeichel en bit över 30, men, ja. men han, det får man säga om Schmeichel, han har ju faktiskt utvecklat det här under sin karriär. Man har sett att han har faktiskt laborerat lite grann med både sina utkast, och hans pappa hade ju hyfsade utkast till exempel.
Ja, det hade han sannoliken.
Aldrig sett en målvakt kasta till offensivt straffområde liksom, utan studs i stort sett, som Peter Schmeichel gjorde. Men det är intressant det där, hur det utvecklats. Hur de bästa målvakterna också utvecklar sitt spel för att hänga med i trenden.
Så är det ju. Sen är det ju speciellt med det sån, eftersom man har det där extremt liksom hårda tillslaget. Mm. Många kan ju prickskjuta på spelare, det har ju funnits förut. Och det är ju många som har den här sydamerikanska utsparken, alltså från händerna, den här snea utsparken där man verkligen kan sätta den på läppen på en ytter. Det har ju funnits i många, många år. Det är inget nytt på något sätt, utan det nya här, det är ju från liggande boll i inspark, att kunna skjuta med den låga bollbanan han har och prickskjuta på spelare så att försvararna hinner inte dit innan bollen studsar. Och det är nytt. Och det är inte alla målvakter som kommer kunna ha det tillslaget, utan han har ju ett Guinness rekordbok, liksom en notering där över längsta inspark. Så det är,
han har det?
Ja, så det är ju... Även om det finns målvakter som kommer bli bra med fötterna, det är ju väldigt få som kommer kunna liksom lägga till den här dimensionen och kunna skjuta så hårt som man gör.
Ja. Vi fick en fråga om det, för övrigt ska jag leta upp vem det var ifrån. Någon som antydde att precis, Ludvig skrev: borde inte Ederson vara straffskytt i City? Om man kan skicka mackor på 70 meter kan han väl slänga iväg en sån där macka från 11. Omöjligt att ta.
Ja, då skulle han gå fram och limma dit allt vad han har. Då är det svårt att se att det inte skulle bli mål väldigt ofta.
Mm. Sen har de ju lite andra spelare också som är rätt hyfsade på att skjuta i City.
Ja, alltså det är ju ett läskigt lag det här. Man får ju konstatera det, även om man... Jag vet, båda ni två har satt Liverpool som ligavinnare i år. Liverpool kommer behöva vara rätt bra för att ta fler poäng än det här City-laget.
Ja, man kan ju inte tappa poäng i alla fall, så är det ju. Sen tror jag ju att City kommer satsa än hårdare, eller att de känner att Champions League blir lite av en besvikelse förra säsongen, och att de kommer satsa stenhårt för att ta sig betydligt längre den här gången. Jag tror att Guardiola är ganska sugen på det.
Ja, 6-1 i alla fall till Manchester City.
Det kunde ha blivit 10, kändes som. Det var bara en fråga om hur stora siffrorna skulle bli. Foden fick lite speltid, det var ju roligt.
Ja.
Fick komma in och känna på det. Han fick bara 10 tror jag, men det var kul att se han i alla fall.
Ja, det kändes som att nu när De Bruyne är borta också, så i situationer där det kanske är avgjort, eller där man känner att det är en match som City kommer vinna nästan oavsett, så är det väl läge att vila en Gundogan eller en David Silva kanske, eller sådär, Bernardo Silva, och ge Foden lite speltid.
Ja, men han har ju lite press på sig också.
Förtjänar han ju, tycker jag.
Ja, men han måste ju ge Foden speltid. Alltså det såg vi ju med Jadon Sancho, som bestämde sig för att lämna för att han inte fick någon speltid. Alltså det...
Och de förlängde ju Fodens kontrakt nu i somras med... något sånt där löfte.
Precis.
Vad det nu är värt.
Det gäller ju att träna på toppnivå, kan du göra på många ställen. Men just det här med att få in matchspel i kroppen, det är ju nödvändigt för att kunna utvecklas som spelare. Och då spelar det ingen roll att Foden fortfarande är ganska ung. Men du måste börja i tid.
Burnley Watford 3-1 till gästerna där. Burnley, som vi väl misstänker, inte kommer upprepa förra säsongens succé. De har ju varit igång länge nu. Ja. Det här var ju alltså deras nionde tävlingsmatch.
Snackas ju redan nu om att det liksom Europaspelet har fått påverkan på deras säsong, och det är inget bra. Vi pratade om den där ryggsäcken, att den skulle bli tung att bära. Och känslan är väl att så kommer det att bli. Sen är det frågan bara var de hamnar i tabellen. Men att de ska upprepa fjolåret, det är helt uteslutet. Det går inte.
Intressant med Watford. Ken Sema fick 25 minuter typ.
Det var ju superroligt alltså. Mm.
Från det jag såg, nu har jag bara sett highlights från det här, eller vad de hade klippt ihop hans bolltouch i Viasat-studion där, så det ut som att man var inblandad i en hel del, hade något avslut på mål och sådär, och var med och förvaltade den ledningen som Watford då hade. Och det är ju roligt att han får chansen och att de uppenbarligen ser hans kvaliteter.
Troy Deeney berömde ju honom stort här tidigare i veckan när han fick frågan om Ken. Så att det verkar ju som att han verkligen har kommit in i gruppen, och det märks oerhört tydligt att intresset för honom i engelsk media är ganska stort också. Att det är en del som hör av sig så här och vill veta mer om den här Ken Sema från Östersund. Och jag tror inte att Graham Potter-kopplingen gör honom mindre intressant med tanke på vilken hype det är kring Potter. Då blir det ju automatiskt att ja, men då vill man se den här Potters adept då i Sema, hur han ser ut på planen och så att, ja men bra start för honom. Det är ju precis det man behöver. Man behöver få in ett ben bara i det hela.
Precis. Fantastisk assist på Doucouré.
Ja, jag tänkte i den matchen. Ta upp den. Den var...
Fan, han lurar alla där.
Slagit höll... med kirurgisk precision. Alltså, ja,
det ser ut som man ska lamma på en volley på mål där. Istället så smeker han fram den till...
Det är svårt att slå den där passningen när den kommer på uppstuds. Sen studsar lite grann och sen får han ner den så perfekt på tånagen där på...
Ja, vem är det som slår in den till slut? Är det...
Ja, vem var det? Jag har glömt bort det.
Ja, jag minns det. Jo, men det var Troy Deeney, va?
Ja, det var nog Deeneys mål. Ja, det var det.
Det var ju omgångens assist. Han slår ju fyra gubbar med den. Han slår den med vristen också. Det är svårt att slå en boll med precision, att inte bli för hård och inte studsa iväg, och att göra det med vristen så. Det blir som en skottfint samtidigt.
Anmärkningsvärt också att Will Hughes var tillbaka i målprotokollet. Det är värt att notera.
Han är väl ingen notorisk målskytt på det sättet, men det känns ju som att han är också en spelare vars karriär måste liksom ta fart den här säsongen. Men han har varit supertalang nu hur länge som helst, åkt på en del skador. Han skulle ju lämna Derby redan som 16-17-åring, var det ju alla toppklubbarna var och drog i honom. Blev kvar, fattade ändå det mogna beslutet att bli kvar, få speltid, och sen så skadade han sig ju. Och det är ju först nu som förra säsongen som han egentligen spelade någon Premier League-fotboll.
Han dansade en omgång förra säsongen, minns jag tydligt.
Ja, ja.
Sen försvann han lite grann.
Ja, han tog väl aldrig någon riktig startplats där, men det ska bli intressant att se om han kan få igång sin utveckling igen. Han hade ju oerhörda kvaliteter redan som tonåring. Vi har fått massa frågor som vanligt. Ska se vilken vi tar. Väldigt mycket Manchester United. Från Emil Manninen till exempel. Om ni hade fått vara Ed Woodward, hur hade ni agerat nu under hösten?
Jag hade gjort mig av med, eller först och främst hade jag pinpointat vilken tränare jag ville ha. Och sen hade jag försökt göra mig av med Mourinho på ett hyfsat smärtfritt sätt. Man hade väl säkerligen bestämt sig för vilka spelare i United är viktiga för United. Ja, men tycker man att det är Pogba då, så hade man väl säkert diskuterat med honom kring vad han vill och hur han ser på vad en ny tränare ska ha i United och så vidare. Hade väl börjat där i alla fall.
Filip Nyman skriver: kommer West Ham åka ur i år? Nu har vi inte pratat någonting om West Ham Bournemouth där, men Bournemouth vann ju den matchen med 2-1 till slut.
Efter det jag sett de första omgångarna här är jag rädd för att mitt tips där med West Ham på över halvan, det kommer vara total fel. De kommer att bli indraget på under halvan och kanske neråt i en bottensida. Jag tror inte de åker ur, för jag tror att Pellegrini behöver väldigt mycket tid för att sätta det här på plats. Han spelar ju helt annorlunda här. Han har en offensiv grund i det i en klubb som har spelat ganska defensivt under Moyes. Jag tror att det är väldigt mycket omstrukturering som han har framför sig. Och sen är ju inte truppen superbra. Det är ju många såna här spelare som har passerat sitt bäst före datum som man hoppas ska vara bra men som inte är så bra längre. Winston Reid till exempel. Man vill ju tro att han är så där bra som han var för några år sedan, men hur länge sedan var han presterar egentligen? Sabaleta, jag tror inte att han blir bättre med tiden. Jag tror inte Mark Noble blir bättre med tiden. Nej. Alltså Andy Carroll skadad om vartannat. De har sina truppbekymmer om man säger så då. Och sen såklart väldigt mycket frågetecken med såna här värvningar som Filippa Andersson och såna som man inte vet vad blir av såna.
West Ham är ett galet lag. Alltså ja, West Ham är ju
det är en speciell klubb här. Och det känslan är att det kommer ta tid innan han sätter det där på plats. Och sen är frågan om har han ens materialet för att spela sin offensiva fotboll. Jag tror att de kommer att vara på undre halvan och att de kommer att få kriga för att ens undvika nedflyttningsstriden.
Det är aldrig lugn och ro i den klubben i alla fall.
Nej, det är det inte.
Kan vi slå fast?
Jag tror inte de åker ur. Jag tror det finns tre plankor som gör att de klarar sig.
Ludvig skriver: såg vi Iwobis riktiga genombrott i lördags?
Om vi såg hans genombrott?
Ja, vi har väl sett några gånger i sådana fall. Han har ju kommit in och gjort den här typen av punktinsatser då man har tyckt att han har sett riktigt
han,
fin ut. Men
han gör ju mål i alla fall, till skillnad från vissa av hans lagkamrater som hade lite svårare att träffa mål från nära håll. Även om det är klart att han ska sätta den bollen, så är det ju ändå med tryck han gör det och dundrar in det. Och det var väl som vi snackade lite om, att han bidrar ju med någonting annat till det här Arsenal-laget. Sen får vi se vart det tar vägen. Det känns som att det är en ganska lång väg kvar att vandra där för Emery. Jag tycker väl att han ska få ganska lång tid på sig också. Vad kom Klopp sin första säsong i Liverpool? Vad kom han? 8 va? Någonting sånt.
7 eller 8.
Så att det kan ju ta, det tar ju tid. Det är inte alltid det går. Det sitter direkt liksom.
Mikael Gustafsson skriver: Alder Feireld tillbaka i startelvan för Spurs och laget såg direkt mycket stabilare ut. Går Pochettino tillbaka till 3/5-backslinjen nu när han kan lita på Toby igen?
Ja, det tror jag att han gör. Jag tror att de kommer spela mycket den där trean där bak.
För det var inte så mycket förra säsongen.
Nej, framförallt inte våren. Då förändrar de ju en del. Jag tror att han kommer spela mycket treback. Och det är utifrån att han, jag tror att han har lite svårt att ställa över någon av dem där också. Sen tror jag han får en väldigt bra defensiv säkerhet med att ha det där, den där trion där.
Toker säger: kommer Gross att repetera fjolårets poängskörd och vilken målvakt håller flest nollor i år? Får ju säga det, att vi måste säga att något är om Brighton också, att de gjorde ju faktiskt en väldigt bra match. Och de sätter sina målchanser och de utnyttjar att United är lite ur balans. Alltså första målet,
Glenn Murray.
Ja, precis, Glenn Murray. Det är avslutet. För att jag menar, visst att Lindelöf är sen in i sin situation och Bailly släpper in spelet mellan benen, men han är på väg bort från mål. Han har en back i ryggen och De Gea står ändå ganska väl placerad innanför honom. Att få den förbi sig bort, liksom lobba De Gea bort mot bortre stolpen som han gör med den skarven. Det är ett riktigt klassavslut.
Men vi vet ju också att så länge Murray slipper springa i djupled så är han ju faktiskt väldigt, alltså väldigt bra framför mål.
Ja.
Alltså inne i straffområdet. Det är ju där han ska vara.
Ja, men de flesta anfallare hade ju försökt bara stöta den mot första stolpen, tror jag. Vilket jag tror också det Gea är beredd på. Han är beredd att lägga sig där. Det har vi sett honom rädda den typen av bollar tidigare.
Nej, det var ett bra tekniskt nummer, det var det. Ja. Han var ju faktiskt, alltså Glenn Murray var ju en riktigt bra djupledsspelare när han var i Crystal Palace, men så får man ju förstå sig för att han har blivit lite till åren och nu är det väl mest stå och stånga, men på det hela taget så tycker jag att de har ett väldigt bra kollektiv. Gross är ju såklart X-faktorn där, det är ju han som ska få det att hända offensivt. Och jag tror inte kanske att han gör lika många poäng som i fjol, men ja, det går inte ut att sluta. Han är en matchvinnartyp han också.
Knockout ser igen jättespännande ut. Han kommer ju ställa till det för många.
Mm. Jag tycker nästan det är oväckande hur bra mitt tips ser ut så här långt. Alltså.
Bra. Tips och siffror sitter efter två omgångar. Då är det bra.
Ja, men alltså baserat på vilka tendenser man ser av lagen så tycker jag ändå. Alltså jag hade Brighton ganska högt upp ändå. Jag tror inte att de kommer åka ur.
Det är sen om man har 13 rätt i halvtid, då vet man att det är
så. Ja, men jag har ju jinxat sönder det nu totalt ju. Nu kommer det ju bara gå ut för, det vet man ju. Vad var det med? Hållen nolla? Eller flest hållna nollor?
Precis, vilken målvakt håller flest nollor?
Alisson kan.
Ederson fick ändå släppa en boll igår även om.
Ja, det kan jag göra.
Det är ju lite sådär med den där typen av, alltså bombar man iväg sex mål så kan det ju trilla in ett bakåt utan att pulsen stiger.
Ja, det är Alisson eller Ederson känns det som. Mm.
Jag har Alisson i mitt manager så jag går på han.
Vi hoppas på det.
Vi kör på han.
Mm. Jesper Björk skriver, en viktig fråga. Vilket lag sjunger i introt till podden Let's Pretend We Scored a Goal? Sen kan ni ju lägga ett vet om hur många matcher det kommer ta för Check att tabba in ett baklängesmål kopplat till sin extrema brist på spelet med fötterna. Definition på enfotad.
Den ja, första kan
ta om då den gamla generationens målvakt som inte har alltså spelet på fötterna som sin främsta egenskap, är Peter Check eller vad det
var. Var inte Aston Villas fans som sjöng
det? Jo, visst är det så. Mm. Let's pretend we scored a goal.
Det är ändå en ganska intressant målvaktssituation i Arsenal. Mm. Med tanke på att man nog förväntade sig ändå att Bernd Leno skulle gå in och plocka den där första platsen. Jag vet inte riktigt, jag har inte riktigt förstått vad Emery har baserat den där målvaktsuttagningen på. Det kan ju knappast vara att Leno är trött efter VM. Men nej, jag är förvånad över att man köper in en målvakt med tanke på hur Check såg ut förra säsongen. Att man inte väljer att satsa på honom. Men det kommer kanske.
Ja. Så, hör ni.
Mm.
Det var den måndagen. Ikväll är det Crystal Palace Liverpool. Det tänker jag
titta
på.
Blir trevligt.
Ja, det blir en mycket bra match.
Det är ju alltid trevligt att se matcher på Sellers Park. Mm. Med den stämningen som är där.
Mm. De här måndagsmatcherna är lite trevliga också tycker jag generellt. Det liksom så här, helgen är över, måndagen och det har varit mycket jobb och det är mycket annat. Så kan man ändå sjunka ner där måndag kväll och titta lite på mål.
Det brukar alltid vara händelserika matcher också. Jag tror att motsvarigheten till dagens match förra året var City-Everton som slutade 1-1 och Kyle Walker blev utvisad.
Det kan stämma.
Ja. Just det.
Jag förväntar mig.
Det är helt övertygad om att det var. Det stämmer.
Everton var väldigt bra i den matchen. Jag vill minnas att de spelade.
Ja, det var den enda matchen de har varit.
Calvert-Lewin fick sitt genombrott då. Mm.
Precis. Ja. Vi hoppas på underhållning ikväll då. Och härifrån poddstudion så hörs vi om en vecka igen.